Ja, nu står jag alltså här tillsammans med Peter Jonsson nere i Historiska museets magasin, och de har lagt fram massa svärd, skrämma saxer och håller på att rita av, väga och mäta. Peter Jonsson är en svärdsmed och han kan ganska mycket om tillverkningsmetoder och så vidare. Peter, vad är det ni gör här egentligen?
Jo, idag har vi gjort en utflykt till vikingatid och romersk järnålder för att lära oss lite grann om skrämma saxen. Det eneggade svärdet som fanns parallellt med det dubbeläggade svärdet både under romersk järnålder och fram in på vikingatid. Vi har plockat fram några intressanta exemplar. De här, när de publiceras i böcker, så ser man ju oftast en silhuett, ibland ett foto eller en teckning. Och det visar någon sorts allmän form. Men man ser sällan några uppgifter om vikt och ännu mer sällan uppgifter om tyngdpunkt eller till och med tvärsnittsform eller konstruktionsmetoder och så vidare. Det här är oerhört viktigt om man nu ska som smed göra en skrämma sax. Antingen som en kopia av ett enstaka arkeologiskt föremål eller bara en återskapning av en skrämma sax troget en särskild typ. För det finns olika familjer och typer som man kan titta efter. Och här har vi plockat fram exemplar som visar på, ska vi säga, spännvidden i form och storlek och typer. Allt ifrån ganska små och slanka till mycket stora och kraftiga. Och det är kul att se just spännvidden och variationsrikedomen i formerna och uttrycken. Och en del är så pass välbevarade att man faktiskt ser originalyta på dem. Man kan se strimmigheten i stålet, man kan se vad det, i vissa fall är det, de är mönstervälda, eller som det brukar kallas idag, damaskerat stål. Så att det är stål som är smidigt samman och bearbetat så att man får fram vackra mönster. Andra är helstålsklingor, eller kanske man kan kalla det för, utan mönster. En del är väldigt slanka och tunna och påminner mest av allt om oerhört stora franska kockknivar. Och andra är någon sorts yxor i knivform, oerhört robusta och kraftiga i dimensionerna. Så det är fantastiskt material.
Men skrämma saxen som vapen betraktat, under vilka tider har det använts och vilka var det som använde dem?
De första, låt oss kalla det för vapenknivarna, hittar man i Hjortspringsfyndet som är daterat till 350 f.Kr. De är lite annorlunda i formen och typen än de här skrämma saxerna, men jag skulle kunna tänka mig att det är samma vapentradition. Alltså en stor enäggad kniv med en förstyvad rygg som används både till hugg och stick. Och det här var ett fotsoldatsvapen som användes av krigare som i andra kanske hade spjutet och skölden som första vapen. Men när fienden kommer nära inpå eller spjutet bryts, då är det bra att ha ett kortare vapen som man kan använda kanske i en sköldmur eller också i enskild strid. Just ett vapen som är kompakt men ändå kraftfullt. Även om skrämma saxen är kort, låt oss säga att en stor skrämma sax har en bladlängd på någonstans 40-50 cm. En del är större än så, men alltså det rör sig om ett ganska kort svärd. Så tack vare att de har en rätt så stor vikt i klingan så är de väldigt, väldigt effektiva i hugget. Det råder ingen tvekan om att de här utdelade amputerande hugg när det väl gällde. Alltså det är sköldklyvare och hjälmklyvare vi tittar på här. Och det är tydligt också när man tittar på äggarna att de har en ganska robust äggvinkel. Många av de här, särskilt de tunga, de har en slipning som påminner om verkligen om en yxägg av den robustare typen. Och sen har vi då andra som är väldigt tunna och smäckra och som har en knivägg som närmar sig filékniven, alltså, som är väldigt fina och tunna. Och då har vi redan där tydliga exempel på att de användes inte på samma sätt. Det var specialiserade vapen. Vissa användes kanske av folk som förväntade sig att möta motståndare ganska mycket utan rustning. Och andra var till för att kunna klara av motståndare som bär ringbrynja och har rundsköld. Och det är intressant för det är en och samma typ av vapen, men det finns en stor specialisering i dem. Trots att de i siluetten ser ut som ganska enkla och primitiva knivar så råder de rymmer en stor variationsrikedom, och det finns väldigt mycket intressanta detaljer att analysera i dem.
Men för mig så är skrämma saxen typiskt vikingatid. Alltså är det så att det händer någonting under vikingatiden som gör att man pratar om det där, eller slutar skrämma saxen att användas strax efter vikingatiden eller under vikingatiden? Och vilken typ av gravar är de brukar påträffas i?
Ja, det intressanta är att som jag förstått det, jag kan vara fel, men alltså, som jag förstått det så är skrammasaxen faktiskt inte så vanlig i skandinavisk vikingatid. Den är vanligare i perioden precis innan, Vendel och Valsgärde, folkvandringstid, romersk järnålder. Framförallt romersk järnålder, det är då skrammasaxen har sin höjdpunkt i Skandinavien kan man säga. Under vikingatid så ser man i Skandinavien det enäggade vapenknivarna de har då. De kanske kan kallas för skrammasaxen, men de har en helt annan typ. De är smalare i bladet, de är någonstans en tum breda, 2-2,5 cm breda. De är långa, 40-45 cm långa. Men de är ungefär som någon form av bajonetter kan man tänka sig, närmast liknande vid. Alltså en triangelformat tvärsnitt, ganska oansenlig klinga. Och sen ett grepp som den typiska tidens kniv, alltså ett ganska enkelt trägrepp med äggformat tvärsnitt. Som bars horisontellt förmodligen med en ganska vacker bronsbeslagen knivslida. Och man menar att de här långa vapenknivarna, enäggade vapnen, var ett tecken på en krigare av hög rang, intressant nog. Och det finns vissa kopplingar till områdena på östra sidan av Östersjön. Medan skrammasaxen, som vi talar om, den ganska breda, robusta huggkniven, den hör alltså hemma i vendeltid och perioden där innan. Det är germansk järnålder. Det är alltså det som de lokala smederna smidde istället för att smida romerska dubbeläggade svärd, som många gånger var importerade under den här perioden. Så smidde man lokalt de enäggade vapnen. Det kan man ju säga i alla fall den gängse uppfattningen om de här. Att skrammasaxen är lokala germanska eller skandinaviska tillverkningar, medan de dubbeläggade svärden många gånger var just importvara. Och det är intressant att se att bland de allra tidigaste vapenfynden till tidig järnålder, alltså före Kristus, så finns det då knivar av den här typen som man hittar i Hjortspringsfyndet i Danmark, men också i Sverige alltså. Så att det här är en vapentyp som var vanlig i Skandinavien, kan man tänka sig. Och det är ju rätt rimligt när man tänker på sakerna. Så vid den här tiden så hade man kanske inte så mycket ringbrynja, även om det finns mycket ringbrynja just i Hjortspringsfyndet, så antar man att rustningen var inte så vanlig. Den krigaren var klädd kanske i en lädertröja, hade yllebyxor och en rundsköld. Och man kan tänka sig att fäktstilen därför var väldigt rörlig. Det är inte en krigare som är tyngd med så mycket utrustning. Därför kan han röra sig snabbt. Snabba utfall. Och det vapen han använde behöver inte ha så mycket massa bakom äggen. Det viktiga är att det är snabbt och precis och har en skarp ägg och en robust spets. Och då kommer verkligen skrammasaxen till det är gott bruk så att säga. Och den ställer mycket andra utmaningar för smeden än om man smider ett dubbelläggat svärd. Att smida en skrammasax ligger närmare i karaktären om man nu smider yxor och spjut i vanliga fall. Ett dubbelläggat svärd är annorlunda. Man använder stålet på ett annat sätt. Det är en andra krav på klingans dynamik och form. Och det skulle jag kunna tänka mig kräver en annan träning, en annan skolning, en annan lärningsbakgrund för att smida det dubbeläggade svärdet. Nu tror jag säkert att det fanns smeder som gjorde det här också i Skandinavien. Men mycket tyder på att särskilt i början så var det importerade klingor. Och kraftiga spjutklingor, kraftiga yxor. Det finns någon sorts karaktärslikhet i smidet där som man också kan se i skrammasaxen alltså. Man kan ju åtminstone ha sådana teorier.
De här som ni har tagit fram här nu då, hur många är det? Det ser ut att vara 10-tal i alla fall. Mm. Har ni hittat någonting som känns som att det är nytt för er? Och vilka särdrag ni letar efter när ni tittar på hur man skulle kunna återskapa en sån här?
Det jag tittar på det är för det första om jag kan se om några är mönstervälda och några visar sig inte vara mönstervälda med säkerhet. För det är intressant beroende på vad jag ska själv välja för material att utgå ifrån. Sen tittar jag noga efter hur klingans silhuett verkligen ser ut, vad det är för kurvor i äggen och ryggen. Sen tittar jag också noga på hur tvärsnittsformen ser ut på olika delar av klingan. Om det finns en sorts krökning från klingens sida ner mot äggen. Och i sådana fall hur den krökningen ser ut. För det är fullständigt avgörande för hur pass robust äggen är så att säga. Och sen är det intressant att notera totalvikt och balanspunkt. Och sen har vi plockat fram skrammasaxer av lite olika typ. De har olika typer av grepp. Dels har vi dem med en central tånge som är lite spikformad kan man säga. Som går mitt genom greppet. Och sen har vi de som har, jag skulle säga, där tången är lika bred som det färdiga greppet, där man nitar på greppsidor. Och de är lite tidigare, tror jag. Alltså de, och de har ett, kan vi säga, nästan som ett paraplyformat grepp. Det är, ett fäste som sluter sig om handen. Och det intressanta är att den typen av fästen finns det paralleller till i, hos spanjorernas falcata. Det är exakt samma typ av grepp. Fast den falcatan är krökt ner mot äggen som en, alltså en indisk gurkakniv. Medan de här germanska svärden då är helt raka. Men det finns en sorts släktskap där också som är intressant.
Är det ett släktskap för användningen av det? Är det det man kan misstänka? Är det ett släktskap i liksom rent att det finns ett samma ursprung för de här två svärdsmodellerna?
Det är en väldigt bra fråga som jag skulle vilja veta svaret på. Därför att det är så pass slående likhet mellan fästets utformning så jag har svårt att tänka mig att de utvecklas oberoende av varandra. Å andra sidan så finns det tidigare former redan under bronsåldern som kan ha varit föregångarna till falkatan å andra hållet och den här germanska raka svärdet på den andra sidan så att säga. Men i sådana fall får vi gå tillbaka till ganska tidigt i historien för att hitta den gemensamma föregångaren så att säga. Och det är möjligt. Och det här är i sådana fall knivar som fanns i Medelhavsområdet, de här bronsknivarna med det här, kan vi säga, omslutande greppet som är nästan som ett, ja, som ett sabelfäste kan man föreställa sig, fast det är öppet mitt framför fingrarna men annars nästan helt omslutande. Och sen tittar man då naturligtvis också efter sådana saker som om det är dekorfilningar, om det är dekorationsrännor, skålslipningar, allt sånt där som man kanske måste titta lite noga efter i rostigt och skadade exemplar. Men om man tittar noga i släpljus så kan man ibland se det. Och sen har vi också plockat fram sådana som är så pass välbevarade att man, ja, i många fall så finns originalytan kvar på den faktiskt. Det är svart oxid men annars så är det precis samma mått som på originalet. Alltså. Och det är ju väldigt roligt att sitta på sådana.
Men, kan man misstänka att Skärmansaxen har haft en annan symbolisk funktion i det vikingatid eller järnålderssamhället här om man jämför med till exempel svärdet och så vidare?
Ja, det finns ju en del som menar att det dubbeläggade svärdet var förbehållet just för den allra högsta eliten. Och det är mycket möjligt att det kan ha varit så. Det ser man ju särskilt under vendeltiden. De dubbeläggade svärd vi har från den tiden är oftast mycket rikt smyckade. Det är förgylld brons, det är silver, det är niello, det är granater. Det finns få enkla svärd, dubbeläggade svärd från den tiden. Medan skärmansaxerna många gånger kan ha betydligt enklare utformning. Greppet kan vara ett grepp av horn eller ben eller trä. Det kan vara dekorskuret, men det är inte några ädla material i det. Oftast är det materialet i beslagen som kan vara rangbetecknande. Att det är järn för de enklaste krigarna, det är brons för någon sorts mellanskick underofficerare och det är silver och guld för den högsta eliten. Och det dubbeläggade svärdet är oftast just smyckat med silver och guld. Så det finns en del som tyder på att det dubbeläggade svärdet var verkligen ett förbehållet för den allra högsta eliten. Det kan vi också se i Beowulfkvädet hur det svärdet har en mycket speciell roll som ett kännemärke för den främste hjälten och för kungar, det är en kungars gåva och så vidare. Men skärmansaxerna var också, ska vi säga, aktade vapen. Man erkände deras duglighet och man kunde beundra dem. Det kan vi också se i sagorna hur man lovprisar en välgjord skärmansax och att det är också ett vapen som liksom, man möter med viss respekt och beundran. Men jag kan tänka mig att skärmansaxen verkligen är ett form av tjänstevapen. Men jag tror också att det är en ren, ska vi säga, taktisk skillnad, att det dubbeläggade svärdet används på ett lite annorlunda sätt än den kortare skärmansaxen. Att det är en annan typ av fäktkonst, att de har lite olika egenskaper som, ska vi säga, olika styrkor så att säga. Det är möjligt att dubbeläggade svärdet är ett bättre ryttarvapen med lite större räckvidd, även om man nu inte menar att man slogs till häst så mycket på den här tiden. Men vad vet vi? Det är kanske man kan omformulera det. Skärmansaxen är framförallt ett vapen för mycket, ska vi säga, närgången närstrid kan man tänka sig.
För fotsoldater eller fotstridande?
Ja, jag föreställer mig det. Ja. Jag föreställer mig det. Och det känns när man håller i de här. Jag menar, den som vi har framför oss här nu, den har jag vägt den. Den omonterade klingan, den väger alltså 40 gram under kilot, 958 gram. Så det är väldigt stadig. Den är närmare 8 mm tjock i ryggen. Klinglängden är någonstans 55 kanske. Men den har också ett väldigt långt grepp. Alltså, den här har haft ett grepp som är 25 cm långt. Och det är alltså långt nog för tvåhandsfattning. Det är också intressant. Alltså, kort tvåhandsvärd kan också skrammasaxen vara.
Men hur många av de skrammasaxen har ni tittat på har ett så långt grepp?
Det förekommer faktiskt inte allt för sällan. Men den här är ju påfallande långgreppad. Vi har en annan som ligger här på bordet intill som också är likadan med lång tånge. Och jag har sett flera nere i Tyskland som också har påfallande lång tång, ibland lika lång som klingan själv. Så det var en form av skrammasaxen som hade det här långa greppet. Den andra här som ligger framför oss med den här fantastiskt läckra tunna klingan, den har istället ett grepp som är precis bara längre än, lite längre än ett normalt knivgrepp. Kan ge plats för någon form av, ska vi säga, klack eller så för bakom lillfingret. Men annars är det verkligen ett utpräglat enhandsvapen. Den har en betydligt längre klinga då, fast som i gengäld är betydligt tunnare. Jag har en tjocklek där som kanske är halva den andra, alltså omkring 4 mm i ryggen. Så den här är verkligen som en sorts monstruös sabatierkniv. En klinglängd på närmare 60 cm skulle jag tro, eller till och med mer. Och en väldigt läcker, det ser man i släpljus, en väldigt läcker svagt konvex yta på bladet. Den här fina lilla dekorranden som löper längs med ryggen. Och själva ryggen på svärdet är som en liten takås. Så väldigt precis och vackert formad. Lite silverinläggningar här på den här metallbussningen framåt bladet. Så det här har uppenbarligen varit ett kvalitetsvapen med viss prestige, så att säga.
Vad är dateringen på de här två vapnen?
Jag har inte sett någon datering i någon katalog på den här, men jag skulle tro att den här robustare tvåhandsgrammasaxen, så att säga, den hör hemma någonstans i 500-talet, 600-talet kanske. Den här andra enhandsgrammasaxen, det kan vara samma eller kanske till och med något tidigare. Det finns ju en liten nitknapp där av järn längst bak på tången,
på
den här smäckra, tunna, längre. Och den påminner faktiskt lite grann i formen på av de här nitknapparna som man ser på romerska svärd och spata typ eller till och med gladius typ. Och i sådana fall skulle vi ta tillbaka i 300-talet eller 400-talet om den är samtida med dem alltså. Och det är inte omöjligt. Jag ska se i katalogen om det finns någon datering på den. Men som sagt, det här är deras tidsperiod så att det är inte omöjligt. Den är bara så oerhört välbevarad för att vara så pass gammal. Jag råder ingen tvekan om att man kan skära upp sitt frukostbröd med den här idag. Alltså. Den är fortfarande skarp nog för det.
Om du skulle gå in i smedjan och göra en skrammasax idag, hur skulle du gå tillväga?
Jag skulle nog försöka mig på att göra en mönsterväld skrammasax eftersom de kanske blir mest slående med de här vackra kombinationerna av olika stålkvaliteter. Så att först skulle jag räkna ut ungefär vad det är för materialutgång så jag smider ut tillräckligt stora stycken, inte för stora, inte för små. Återigen den här tvåhandsgrammasaxen, den visar sig ha en panel eller en kärna i mitten som består av två stycken vridna stänger. Jag skulle tro att det är någonstans 9 lager i varje stång. Och den omgiven på båda sidor, längs med ryggen så har den en smalare remsa med på högkant ställad lager. Och sen den hela breda zonen ner mot äggen så har vi ett stål med, som är vikt med lagren åt andra hållet så att säga, parallellt med äggens plan. Och det är ett intressant smidesprojekt. Då får man ju då börja med att göra 4 olika materialbitar. 2 stycken för de vridna stängerna, 1 för ryggen och 1 för äggen. Och så får man välja stål som ger bästa möjliga kombinationer. Så det första man får göra är att helt enkelt kombinera de här stängerna, konstruera dem och smida samman dem innan man konstruerar själva bladämnet. Och när man väl har fått ihop det så börjar man smida det till form. Sen har vi lite vackra dekorränder och en liten skålslipning längs med ryggen där, så att efter själva smidningen så vidtar ganska mycket skrapning och slipning och polerarbete på den här. Så man har ett par veckors arbete framför sig.
Är de härdade?
Ja, det utgår jag ifrån. Materialet är lite svårt på det sättet därför att ibland så är de från brandgravar och då är härdningen borta ur dem. Det finns inget kvar av dem. ibland är de så tunna och fina i klingorna så att när själva äggen har rostat bort så finns det inte kvar någonting av det som en gång var härdat. Så därför ger materialet idag rätt så osäkra besked om hur det stod till med härdningen. Men vi vet av analys att man hade kolstål, man hade fint kolstål i äggarna. Och man har fått fram resultat att åtminstone en del av dem hade en alldeles utmärkt härdning. Personligen tror jag att alla var härdade. Jag har svårt att tänka mig att man gör sig det här arbetet och besväret och sen inte bryr sig om att härda den. Jag tror att sådana resultat beror på andra saker. Att det kommer från brandgravar eller att de härdade sektionerna har rostat bort. Och att man kanske har tagit provet för analysen allt för nära fästet. Där kommer man nämligen inte finna särskilt mycket härdning. Härdningen är mest i de yttre 4/5-delarna av klingan. Så det kan vara mycket sånt som spelar in på nutida resultat av när man analyserar klingor.
Du ska ha stort tack.
Tack så mycket.